En podcast från Aftonbladet.
Fem skjutningar på fem dagar. Fyra med dödlig utgång. Förra veckan var ett mörkt kapitel i svensk kriminalhistoria. Och vi ägnar därför hela det här avsnittet åt dåden och vad vi vet om dem. Och framförallt fokuserar vi på den flicka i 15-årsåldern som misstänks för dubbla mord. Det och mer pratar vi om i veckans Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. Välkommen också till dig, Beri.
Tack.
Ämnesvalet i veckans avsnitt kändes självklart med tanke på förra veckans händelser där vi alltså hade fem skjutningar på lika många dagar. I det här avsnittet så ska vi framförallt fokusera på två av de skjutningarna, eller hur?
Ja, precis. För att det har varit väldigt många skjutningar på väldigt kort tid.
Och vi tänker att vi börjar det här avsnittet med att rekapitulera vad det egentligen var som hände förra veckan. Det är på lördagskvällen den 21 mars som det börjar. Skott hörs i ett bostadsområde i Örebro. P4 Örebro rapporterar.
En person har skadats i en skjutning i stadsdelen väster i Örebro under lördagskvällen. Det är oklart hur skadad personen är. Larmet kom vid 11:30 och det pågår nu en stor polisinsats enligt Aftonbladet.
Dagen efter så meddelar polisen att mannen har dött av sina skador. Sen på måndagskvällen kommer det nya larm om skottlossning. Den här gången från södra Stockholm. Och även den här gången slutade med dödlig utgång. P4 Stockholm rapporterar dagen efter.
Den tonårspojke som under måndags eftermiddag sköts i Vårby gård i Huddinge har dött av sina skador, det bekräftar nu polisen. Pojken, som enligt polisen är i 17-18 års åldern, ska ha hittats skjuten vid en fotbollsplan i området. Trots en omfattande polisinsats efter brottet så har än så länge ingen gripits.
Då är det alltså tisdag. Och den här dagen inträffar också en skjutning. Då i nordvästra Stockholm.
En person har frihetsberövats efter skjutningen i Frösunda i Solna, där en vuxen man skadades och fick föras till sjukhus. Händelsen inträffade strax innan klockan 11 på tisdagsförmiddagen och utreds som misstänkt mordförsök.
Sen passerar natten och det blir onsdag. Och skjutningarna, de fortsätter. P4 Stockholm rapporterar igen.
Personen som skottskadades på en buss i Tyresö har avlidit av sina skador. Det skriver polisen på sin sajt. Skjutningen inträffade strax efter klockan 3 på onsdags eftermiddagen och en misstänkt gärningsperson ska ha sett springa från platsen, men ännu ingen gripen. Polisen utreder händelsen som mord.
Senare på onsdagskvällen så ekar skotten även i Malmö på Rosengård.
Den 15-åriga pojke som sköts i Malmö på onsdagen har dött av sina skador enligt polisen. De två tonåringar som greps efter händelsen är nu misstänkta för mord.
Fem skjutningar på fem dagar, där fyra slutat med dödlig utgång. Beri, och som vi sa tidigare så kommer vi i det här avsnittet framförallt att fokusera på två av de här skjutningarna. Det gäller dels den i Vårby i södra Stockholm och även den i Malmö. För om vi bara tar det kort, här finns det en koppling mellan skjutningarna, eller hur, Beri?
Så är det, och den sticker ut lite grann, för den flicka som misstänks ha skjutit i Vårby gård misstänks även ha skjutit i Malmö. Så inom loppet av 48 timmar så misstänks hon ha skjutit två tonårspojkar.
Och om vi tar dem en efter en de här och går igenom vad vi vet om varje skjutning sinsemellan. Om vi börjar då i Vårby med den som inträffar under måndagskvällen. Vad vet vi egentligen om omständigheterna där?
Men det är en 17-årig pojke som hänger vid en fotbollsplan den här dagen. Det är ganska soligt, så är det ändå en hel del folk ute. Han är ute med sina vänner, som jag har förstått det, när en skytt kommer fram och avlossar skott. Han dör. Den här skytten misstänks vara en flicka i 15-årsåldern som bara en kort tid innan den här skjutningen fångas på en övervakningsfilm. På den här bilden som vi idag har tagit del av så ser man flickan passera och hon är också omaskerad, så att hon har ju redan där lämnat en del spår efter sig. Hon flyr från platsen på en elsparkcykel. Polisen lyckas inte gripa henne den här kvällen. Hon blir istället anhållen i sin utevaro samma kväll och hinner då ta tåget ner till Malmö för nästa morduppdrag som vi då ska återkomma till alldeles strax. Men där misstänks hon då skjutit ihjäl en pojke i 15-årsåldern.
Om vi stannar bara först här i Vårby då, vad vet vi egentligen om det här offret, den 17-åriga pojken som skjuts ihjäl?
Ja, men den här pojken är sedan tidigare ostraffad, var vid tillfället inte heller misstänks för några brott. Men han har funnits på polisens radar, som vi har förstått det. Men han ska inte ha varit någon måltavla vad vi vet i nuläget. Enligt uppgifter till oss på Aftonbladet så kopplar polisen den här skjutningen till en gängkonflikt i södra Stockholm. Men mer än så vet vi inte i nuläget.
Och sen då, om vi tar det vidare, den skjutning som senare då inträffar i Malmö, vad vet vi om omständigheterna kring den?
Ja, men här är det då en pojke i 15-årsåldern som befinner sig utomhus med några vänner. Det här sker ju inte så sent heller, utan det är ganska mycket folk ute. Och det är i ett bostadsområde på Rosengård i Malmö. Men då kommer två personer fram till pojken. En flicka och en pojke. Både flickan och pojken misstänks ha avlossat skott mot pojken som dör. Han är bara i 15-årsåldern. Och de grips också ganska snabbt därpå. De flyr platsen men grips inom loppet av 7 minuter om jag förstått det rätt. Och när man pratar, en polis som jag hade kontakt med beskrev det hela som verkligen iskallt utfört. Att båda två ska ha skjutit mot pojken. Båda avlossar skott och allt har ju fångats på övervakningskameror.
Och det finns ju likheter här med skjutningen i Vårby gård, att den flickan som misstänks för båda skjutningarna är ju även i Malmö omaskerad. Hon verkar ju inte göra någonting för att dölja sig, utan fastnar ju väldigt tydligt på övervakningskamerorna även i det fallet, eller hur?
Precis, och det är väl ganska tydligt att hon har tagit på sig helt enkelt har uppdraget som vi kan anta är någon form av crime as a service. Att först då begå det här brottet i Stockholm för att sen ta sig ner till Malmö. Och en polis beskrev att i förhör så har hon uppfattat som helt likgiltig inför det här.
Och offret i Malmö, den här pojken i 15-årsåldern, vad vet vi egentligen om honom?
Nej, att han är 15-årsåldern, en ung pojke, han har sedan tidigare ostraffad och kopplas inte till någon form av kriminalitet eller kriminellt nätverk. Han var ute den här dagen och mördades då. Men enligt uppgifter till oss på Aftonbladet så ska han ha en släkting som kopplas till det kriminella rumbanätverket.
Och enligt källan som då kopplas till Ismail Abdo, eller han som i media kallas för jordgubben, eller hur?
Precis, och som numera sitter häktad i Turkiet, misstänkt för brott där nere. Men den här släktingen ska då vara kopplad till det här, och det här mordet ska enligt uppgift oss då ses som ett sätt att ge sig på den här släktingen som man inte kommer åt, och då har man gett sig på en anhörig istället.
Som någon slags varning då?
Ja, precis.
Vi ska snart prata vidare om det här fallet och om den 15-åriga flicka som misstänks för 2 mord. Men först en kort paus. Om vi då vänder blicken mot den flicka i 15-årsåldern som alltså misstänks för 2 mord, dels det i Vårby gård och sen även det i Malmö, så skulle det ju göra henne till ett väldigt, väldigt sällsynt fall där en så pass ung flicka misstänks för så här grova våldsbrott. Jag tänker, vad vet vi egentligen om henne? Vad har vi lärt oss under den här veckan?
Att hon är i 15-årsåldern och att hon kommer från Stockholmsområdet. Jag har kollat lite på henne och hon dyker inte upp i några sammanhang sedan tidigare. Hon finns inte i polisens register. Så man kan tolka som att hon har gått under polisens radar. Och vad vi vet så har inte några andra myndigheter, vad vi har kunnat se någonting om henne sedan tidigare. Men det kanske finns, bara att det är under sekretess just nu. Men hon har väl, kan man säga, gått från att vara helt grön och väldigt, väldigt ung till att hon misstänks då ha skjutit ihjäl 2 tonårspojkar inom loppet av 48 timmar. Så det sticker verkligen ut. Och det säger även polisen som jag intervjuat att det här sticker ut helt enkelt för att det är en ung flicka och att det är 2 grova våldsdåd.
Ja, och en annan som också menar att det här verkligen sticker ut, det är Anna Hedin Ekström. Hon har under flera år forskat på just kvinnor och flickors roll i gängmiljön. Och vi ringde upp henne för att prata om just det här fallet och att en så pass ung flicka nu misstänks för inblandning i 2 mord. Och hon menar då alltså också att det här fallet sticker ut rejält.
Jag skulle säga att den senaste tidens händelse är exceptionell. Både utifrån allvarlighetsgraden, grovheten i dåden, men också att det är en så ung person, om det nu är så. Så just utvecklingen kring att utövarna blir så unga är ju en del som är extremt allvarlig och annorlunda skulle jag säga, och även det faktum att det är en flicka.
Och vi kan stanna kvar lite i den här intervjun, för att senare under det här samtalet så pratar vi också om att kvinnor och flickor i gängmiljön kan gå under polisens radar.
En kvinna som inte har någon prick i registret överhuvudtaget kan ju göra väldigt många saker och vara de kriminella miljöerna behjälpliga, till exempel som lagerhållare, transportör, boka taxiresor, hyra lägenheter, resor och annat. Sen så skulle jag säga att de här rollerna har fortsatt att vara på det sättet, men också, om man nu vill kalla det för en utveckling, kanske fel uttryck egentligen, men det har också handlat mer om att vara rådgivare, alltså jurister, revisorer, läkare, den här typen av rådgivare, och också en viss mån då att utöva, antingen beställa våld eller att också utöva våld.
I den här intervjun så pratar vi också om drivkrafter, om det är så att kvinnor rekryteras på andra sätt än män till gängmiljön och om män och kvinnor också har olika typer av drivkrafter när de går med i gängen.
Jag skulle säga att dels så finns det liknande drivkrafter. Alltså det man vill ha när man söker sig aktivt till de här miljöerna handlar många gånger om pengar, makt, status, sammanhang. Men hur man rekryteras kan ju såklart skilja sig åt från individ till individ och typ av miljö. Tjejer, till skillnad från killar, om vi nu supergeneraliserar, det handlar mer om att man kan rekryteras via en pojkvän än det motsatta, så att säga. Och det finns också en stor andel av de flickor, tjejer och kvinnor som är i de kriminella miljöerna har på ett eller annat sätt utsatts för sexuellt våld. Och det kan på sätt och vis också vara en väg in. Det kan handla dels om att det är ett utpressningsfall, så att säga. Så att det pressas ut att göra olika åtgärder från kriminella miljöerna för att inte bilderna ska spridas. Det kan handla om någon slags självskadebeteende som har kommit utifrån det här. Så att det är liksom ett sätt som tjejer dras in. Men sen så ser vi också, eller jag har sett att tjejer rekryterar tjejer. Alltså, tjejer är guldvärda för de kriminella miljöerna just för att de går under radarn. Så att man söker aktivt efter tjejer som inte drar ögonen till sig.
Jag tänker att vi återvänder till den här flickan i 15 års åldern. Vet vi någonting om hur hon ställer sig till de här anklagelserna som riktas mot henne?
Men flickan har förnekat brott. Däremot så har den här pojken, den 17-åriga pojken som hon då misstänks ha genomfört det här mordet tillsammans med i Malmö, han har erkänt det här mordet, och det är ett ganska tidigt erkännande får man säga.
När det gäller dådet i Malmö så har det ju kommit ut lite olika teorier kring varför det här dådet skulle ske och varför den här pojken i 15 års åldern skulle skjutas ihjäl. Vad vet vi egentligen om dem?
Ja, men det har kommit som sagt olika teorier här och olika spår som polisen tittar på. Ett av dem är att den här pojken, han ska ha haft en nära släkting som har kopplingar till det kriminella rumbanätverket, och att det egentligen var honom som man ville komma åt. Den här släktingen har då enligt SVT Nyheter, som har uppgift om att han ska ha varit inblandad i en kokainstöld i Danmark förra året, där ett kokainparti som ska ha tillhört ett kriminellt nätverk i Nederländerna försvann helt enkelt, och att han då ska enligt SVT ha varit inblandad i det här.
Och att den kokainstölden då är det som ska ha lett till att det fanns en hotbild mot den mannen, men nu ger man sig kanske då istället på hans nära anhöriga.
Exakt, och att det här menar SVT då, att det här är ett sätt för Foxtrot-nätverket att då markera genom att då ge sig på det här sättet.
Ja, för visst spåren leder till Foxtrot-nätverket enligt polisens uppgifter.
Ja, men det är ju en teori som vi, som SVT rapporterar och som vi också har tagit del av.
Just Foxtrot läser vi om mer och mer när det gäller just Malmö och Skåne-regionen. Vad vet vi egentligen om hur det nätverkets närvaro ser ut där?
Ja, men det kom rapporter om att Foxtrot-nätverket försöker då alliera sig med andra kriminella i Malmö. Och men tidigare så var det ju tre stora nätverk. Det var Dalarnätverket, det var Rumbanätverket och det var Foxtrot-nätverket. Men nu sitter ju två ledargestalter, Mikael Tenesos för Dalarnätverket och Ismail Abdo för Rumbanätverket, inlåsta. Så att Foxtrot-nätverket är ju det nätverket som fortfarande är aktivt. Och även om deras ledare Omarjid befinner sig utomlands, så misstänks han sitta, som vi har förstått det, i Iran och beställa olika dåd. Så man ska kanske inte se det som att det är direkt riktat mot ett specifikt nätverk, utan att det snarare är riktat mot olika personer. Det kan handla om utpressningar, det kan handla om skulder, narkotika. Så det är ganska mycket i allt, men de är fortfarande aktiva. Och det säger även polisen själva att de här dåden som har skett förra veckan, bland dem finns det kopplingar till Foxtrot-nätverket.
Ja, för visst, du pratade med en polis om detta. Berätta mer, vem var det du pratade med då?
Men det var Dan Wint som är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter och som då hanterar de här fallen helt enkelt. Men han säger att det här är kopplat till den organiserade brottsligheten. Man ser mycket det här, de här utförarna, de misstänks att ta på sig de här utdragningarna som det här crime as a service som vi har sett tidigare. Men han säger också att några av de dåd som vi har sett de senaste dagarna, de kopplas också till Foxtrot-nätverket. Mer än så vill de inte säga, men att man ser kopplingar.
Vi skulle vara noggranna med att säga att den här flickan i 15-årsåldern, hon är ju bara misstänkt än så länge för de här dåden. Hon är inte dömd för någonting och hon nekar själv. Men en sak som jag i alla fall har reagerat på med det här, det är ju att det handlar om två dåd som utförs på väldigt, väldigt kort tid. Vi har ju sett det i andra fall också, att unga personer som misstänks ta på sig dåd för gängens räkning, det kan ofta handla om många grova våldsdåd på väldigt, väldigt kort tid, och att man inte heller verkar göra någonting för att sopa igen sina spår. Vad tänker du kring det?
Nej, men vi har ju sett den här typen av fall tidigare. Ett exempel är ju under våldsvågen 2023 när en 15-årig pojke, när han sköt ihjäl tre personer inom loppet av ett dygn, två dagar i Västberga och Tullinge. Man har ju sett att unga personer i olika förundersökningar, hur de tar på sig olika morduppdrag, att kanske de har genomfört en skjutning och sen ska vidare till nästa uppdrag, men att man kanske hunnit stoppa dem. Och det är ju sällan så att man kanske bara får ett uppdrag, utan att man har liksom flera uppdrag. Och det är kanske det vi har sett i det här fallet, att hon ska genomföra en skjutning i Stockholm för att sen ta sig an nästa uppdrag som då var i Malmö.
Ja, det är nästan som att man får en känsla av att det handlar om att hinna med så mycket som möjligt innan man åker fast. För att det här är ju inte en person som maskerar sig överhuvudtaget. Av allt att döma av det vi ser nu i alla fall, så ser det ju inte ut som någon som försöker undgå upptäckt.
Nej, men precis. Och som du säger, lämnar en hel del spår efter sig, bara det att gå helt omaskerad. Och sen ska man också ha med sig att de här utförarna som genomför de här brotten har ju kanske sällan kontakt med de som sitter högst upp på ledarskiktet, utan de ska väl ses som en slags förbrukningsvara som genomför de här dåden. Och sen brukar de ju lovas betalning. Vissa får betalt. Det fick till exempel en 14-årig pojke i Norrköping i höstas när han sköt.
Vi har rapporterat om tidigare här i podden.
Ja, han fick väl också ett antal tusen för att ha genomfört, för att ha skjutit ihjäl en man. Oftast kan det vara sådana grejer, men det är ju sällan de får betalt också. Man blir lovad pengar, men sen kanske man inte får betalt för att de kommer istället att åka fast.
Tidigare här i avsnittet så pratade vi ju med Anna Hedin Ekström, som ju har kartlagt kvinnor och flickors roll i gängmiljön. Och vi pratade bland annat om huruvida det våldet som kvinnor och flickor utför, om det har förändrats på något sätt över tid.
Unga flickors våldsutövning ökade i snabbare takt än unga pojkars. Nu var det från helt olika nivåer såklart då. Men våldet bland unga flickor har ökat. Och då handlar det framförallt om förnedringsvåld. Alltså de begår våldsdåd mot lika gamla eller lite yngre tjejer för att sen förnedra dem på olika sätt. Det är ett sätt. Men sen när man handlar i en annan del av de kriminella miljöerna så är ju det svårt att använda våld. Framförallt gentemot sådana som är starkare än en själv. Den fysiska våldsutövningen används inte på samma sätt. Däremot, och jag vill återigen verkligen påpeka att det här är exceptionellt att en så ung flicka som vi nu pratar om och som jag inte har specifik insyn i mer än det som skrivs i media begår våldsdåd på det här sättet. Det är ju fortfarande lite annorlunda. Men när det gäller vapen så är det ju många flickor och kvinnor som har kännedom om vad vapen finns. Och det kan man ju kanske använda på ett annat sätt än fysiskt våld.
Avslutningsvis i den här intervjun så frågade vi också om vi kommer att se mer av det här framöver.
Sia, om sådana saker är ju alltid supersvårt. Jag tycker att det är ett extremt ledsamt sätt som vi ser utvecklingen på nu. Men jag är inte förvånad. Det är anmärkningsvärt men inte häpnadsväckande att det eventuellt nu har skett med en så här ung flicka. Med det sagt är jag inte säker på att få se fler. Jag tycker som sagt att samhället har blivit bättre. Men samtidigt så är vi fortfarande inte så bra på att notera de här tjejerna. Och där vi inte tittar, där tittar de kriminella miljöerna.
Ja, vi påminner då återigen om att den här unga flickan är som sagt bara fortsatt misstänkt. Vi får se hur det går. Vi hade till exempel mycket rapportering för någon månad sedan om en 12-åring som var misstänkt för ett mord i Malmö. Det är den 12-åringen nu inte misstänkt för längre, så att saker kan ju hända snabbt. Men vi kommer såklart fortsätta att följa det här. Vad vet vi om hur den här utredningen fortsätter nu? Vad händer framöver?
Ja, men de fortsätter väl att utreda det här, och jag ska också återigen säga att hon har ju nekat till brott. Men nu fortsätter polisen sin utredning, och det som är intressant är ju också vilka som är anstiftare till det här. För det lär ju finnas andra personer inblandade också. Och huruvida man kan komma åt dem, det är ju oklart. Men man kan ju tänka sig att när man griper de här två, en pojke och en flicka, så har de också fått tillgång till deras telefoner. Så troligtvis så finns det säkert en hel del information som polisen kan komma åt där.
Det låter som att vi helt enkelt får fortsätta följa det här framöver. Jag tänker att vi sätter punkt för idag. Tack så mycket, Beri.
Tack, Marcus.
Och sist här så kan vi också passa på att rekommendera vårt avsnitt som heter Den kvinnliga gängmördaren, som handlar om just en kvinna som dömdes till livstidsfängelse för ett gängmord i Norrköping. Det handlade då i det fallet alltså om en vuxen kvinna, och den som misstänks i det här fallet är alltså en flicka i 15-årsåldern. Men för dig som vill fortsätta fördjupa dig mer i det här så är det bara att söka efter Den kvinnliga gängmördaren och lyssna på det avsnittet. Där sätter vi punkt för idag. Och i det här avsnittet så var det alltså jag, Marcus Ulfsson, som pratade, och även Beri Sangana. Ni som vill komma i kontakt med oss som gör podden, ni kan skriva till beri.sangana@aftonbladet.se eller till marcus.ulfsson@aftonbladet.se. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.